en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av ett snabbare casino, snabbare.com. Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Sportbladets Premier League-podd från ett regnigt, blött och råkallt Stockholm. Vi befinner oss tillbaks med en ny omgång Premier League. En halv sådan har vi att gå igenom nu. Den första halvan av omgång 21 spelades ju förra helgen. Fyra matcher totalt. Frida, ni har inte riktigt lika bitande kallt i... Eller så här, bitande kallt.
Det är ju plusgrader.
Det är ju plusgrader ute. Vilket känns helt vansinnigt, men det var snorkallt ändå i regnet som var. Du skrev något om 12 grader igår på Instagram och det lät så otroligt skönt.
Ja, men det ska sägas att det har varit kyligt här också. Så att från ena dagen till den andra, alltså från lördag till söndag, så skiftade det 10-12 grader. Så att det var väldigt märkligt. Men sen kom ju den här stormen också. Isha, som jag först tänkte att det här är väl ingenting, när jag satt på Vitality Stadium i Bournemouth, och sen började den så smått ta i, den här stormen, så att det har blåst en del, men nu är det sol och blå himmel, så kan man inte klaga längre.
Fantastiskt. Som sagt, du var nere i Bournemouth igår, fick dig ett snack med Jürgen Klopp efter matchen, såg jag minsann på min tv. 4-0 till Liverpool efter en trevande första halvlek. Det här är så typiskt. Så här har det ju varit under hela tiden sen Klopp tog över Liverpool. Alltid när det har varit ett litet speluppehåll, ett landslagsuppehåll eller ett break på något sätt, så har det alltid varit så här svårstartat på något sätt. Men man kom igång i andra halvlek och 4-0 kanske var lite i överkant sett i matchbild, men ändå en tydlig seger för Liverpool, Frida.
Ja, de växlade upp tempot onekligen efter pausvilan. Det berodde nog mycket på också att de blev mer flexibla i frontlinjen med Diogo Jota och Nunez som skiftade plats och tyckte helt enkelt att man gjorde det svårare för Bournemouth, som fram tills dess hade varit rätt så bra. Visst, de hade inte skapat så där väldigt mycket, och Van Dijk höll ju stenkoll på Dominic Solanke, som ju annars var temat för dagen, det här med att Solanke har gått så bra i Premier League och hans förflutna i Premier League, men, eller i Liverpool, men det handlade ju inte om honom, utan det handlade till slut om Nunez och Jota, som då får med sig två mål vardera, och det var väl precis det här man behövde på något sätt nu när Mohamed Salah är borta, dessutom muskelskadad, han ska väl återvända till Liverpool till och med för rehabilitering, och jag menar, Conor Bradley kommer in istället för Trent Alexander-Arnold. Soboslaj var inte med. Och ändå så lyckas man ta en stensäker seger i slutändan, 4-0. Och det fanns mycket att vara nöjd över för Klopps del efteråt. Och också credit till honom som justerar lite saker där i halvtid. Och det följer väl ut till slut.
Det kändes ju som att andra halvlek, det var ju bara Liverpool. Sen man är lite besviken på, såklart, att Bournemouth kanske inte orkade hålla upp det på något sätt, men de var ju helt överkörda i andra halvlek, var ju känslan. Och sen är det ju, det är precis, du var inne på det, Frida, det är precis vad de behöver när Salah är borta, att Darwin kliver fram, att Jota kliver fram och gör det på det sättet de gör. Ja, Jota hade väl 2+1, Darwin 2+2 hockeyassist kan man väl säga, med när han ändå låg bakom båda Jotas mål också på ett eller annat sätt.
Ja, det var tydligt tre spelare, tycker jag, förutom backlinjen där både Konaté och Van Dijk var strålande. Van Dijk är ju tillbaks. Det fanns ett moment där det var en löpduell med Solanke, där först Van Dijk hade läst det väldigt bra. Men där man har sett Solanke vara ett problem för så många backar under den här säsongen. Han är ju stor och snabb och stark och lurig. Men det var, där var tillbaka så här att det ser ut som en, när fritidsledaren spelar med tioåringarna på skolgården. Att Solanke hade ingen chans i varken närkampen eller att komma åt bollen. Han har det där, när han spelar med den där pondusen och lugnet och så stor han är liksom i kroppen och kan verkligen utnyttja sin fysik Van Dijk. Då är det svårt för anfallarna att ta sig förbi, och det var svårt för Solanke igår. Och,
Det är ju... Jag tror att det är ganska oroväckande för Solanke istället, för att han vill ju givetvis låsa in i den här EM-truppen i sommar, och det finns ju ändå ett hål där bakom Harry Kane. Det är inte helt självklart vem som ska få åka med, förutom då Kane. Visst, Ollie Watkins ligger bra till. Nu har Ivan Toney kommit tillbaka. Callum Wilson har problem med skador och sådär. Jag tror att en sån här match kan avgöra rätt så mycket för Gareth Southgates del. Jag tror att han ser på den här matchen och tänker att okej, Solanke kanske ändå inte, han kanske inte är fullt så bra som vi har trott att han är, eller snarare att han kanske inte kan, han kan kanske inte stå upp mot de allra bästa mittbackarna i världen. Så att för Solankes del så gäller det definitivt att studsa tillbaka, tror jag i alla fall. Han måste göra en riktigt bra insats mot ett av topplagen för att han ska slå sig in i den truppen.
Ja, och det är ju som sagt, han behöver ju någonstans också en leverans från mittfältet, och där var, tycker jag, matchens bästa spelare, Alexis McAllister, hade ju full kontroll på det där mittfältet. Curtis Jones, Harvey Elliott, väldigt involverad också såklart, men det är McAllister som står för bollvinsterna, som också är kvaliteten framåt och slår ju många utav de där Trent-passningarna liksom, där när han slår ut en lagdel direkt när han vinner bollen, så bara pang, så är bollen uppe hos Luis Diaz eller Darwin Nunez, eller, ja, men det spelar inte så stor roll vem utav dem det är bara bollen upp på fötterna på någon utav dem, hela motståndarlaget lite på hälarna, ja, men då är det målchans direkt. Och det här är ju Liverpools sätt att spela fotboll på, och McAllister passar så otroligt bra in i ett sånt här mittfält när han spelar på det här sättet. Och där finns ju också, vi har ju sett Wataru Endo var otroligt skicklig i just de där momenten också här nu på slutet. Och ja, det finns ännu mer att ta av, men det känns som att McAllister har det här var kanske en av hans bästa matcher i Liverpool-tröjan så här långt.
Men just den här kemin också mellan Nunez och Xhota, som vi fick se, verkligen fick se prov på, den båda är ju verkligen gott i och med det här snacket kring Salah och hur ska man ersätta honom och så vidare. Ja, man kanske inte behöver ersätta Salah, men det kanske är så att man kan hitta andra relationer i den där frontlinjen som redan finns i truppen. Så att Nunez har ju, han har ändå tystat en del kritiker, tycker jag. Vi vet om att Xhota är en bra avslutare, det är inget nytt. Men just Nunez behöver ju verkligen de här målen för att bättra på självförtroendet.
Nunez nu 10 plus 10 den här säsongen, om vi räknar ihop Europaspel och Ligacup.
Bäst i Premier League av alla Premier League-spelare, sett till över alla turneringar.
Det är ju en del också om att han ändå gör en impact när han väl får chansen. Och det här var ju kanske otroligt viktigt för just honom att kliva fram när Salah var borta och så många ögon var på honom. Så att det...
Nej, men jag tycker det är tydligt att, jag menar, Liverpool är laget som har gjort flest mål i Premier League den här säsongen. Darwin Nunez har startat i stort sett hela säsongen. Att han öppnar upp väldigt mycket för Mohamed Salah, som såklart är den som har gjort flest mål. Men också att han öppnar upp väldigt mycket för ett annat slags mittfält. Alltså han är en target-spelare på ett sätt som Liverpool kanske inte hade på samma sätt i Sadio Mané eller i Firmino. Det är liksom andra typer utav anfallare. Darwin Nunez är ju så otroligt. Man ser, ja, men vi pratade om det, hockeyassisterna innan här. Det är ju liksom, det är ganska scruffy. Han är uppe och han är stångad, så bollarna studsar lite fram och tillbaka. Så det är ju ingen som har koll när Darwin i närheten. Och det här är precis den typen av energi som spelare som till exempel, ja, men Harvey Elliott eller Dominic Szoboszlai och de som är så skickliga, Gravenberg såg vi också när han kom in, de är skickliga på att plocka upp de här bollarna som är lite 50-50, lite osäkra, när en sån som Darwin Nunez driver upp tempot och kliver in mot försvararna hela tiden. Jag tror han är jätte nyttig och viktig för det här anfallsspelet, även om han kanske inte sätter alla sina målchanser i alla matcher. Så är det ju.
Nej, absolut. Nej, de kompletterar varandra som sagt väldigt bra. Och sen är det klart att om nu Salah drar så måste man ju få in någon spelare. Det är inte det jag menar, men jag tror kanske att man att man underskattar Nunes lite grann ändå, eller att han har varit det. Han har ju otroliga kvaliteter, så kan han bara sätta effektiviteten på plats så har han ju faktiskt i stort sett hela paketet.
Och igår var det ju faktiskt två riktigt fina mål, fina avslut. Det passar ju honom bättre att få ta det på en touch. Så är det ju. Det första målet är absolut inte något givet att rulla in den i bortre stolpen. Ett jättefint avslut, och det andra är ju att vara först in i situationen helt enkelt. Och det är han ju ofta. Det är en sån där sak som man är nästan alltid i varenda match. Sen så bollarna är en tendens att gå stolpe ut ändå.
Där kan man väl slänga in på tal om sista målet också. Jo, Gomez med jättefin assist där, och att just ytterbackarna imponerar mig. Gomez som alltså vikarierat när han behövt på kanten där på ett strålande vis faktiskt den här säsongen. Och sen Bradley också som bara går in och tar för sig på en av de kanske svåraste positionerna att ersätta i Liverpool. Nu är det såklart att han inte fick samma arbetsbeskrivning som Trent Alexander-Arnold, men fortfarande tycker jag att han ändå ta för sig och visar att han har en del i A-truppen att göra, och det båda har gått för Liverpool om inte annat, för de har ju saknat en backup på den positionen, och det visar sig att de kanske hade en egna ledet.
Serieledning för Liverpool nu då, man har 5 poäng ner till andra platsen, visserligen då med en match mindre spelad för Manchester City, men ändå en ett litet miniryck utav Liverpool här, Frida, är det så du ser det?
Ja, jag tror väl att det sätter ju en del press på Man City givetvis. Sen så har ju de också lagt in en extra växel. Det såg vi i mötet med Newcastle. Så att, det blir spännande här att se. Nu har ju Man City ett ganska överkomligt schema. Jag tror att det är Burnley, Brentford, Everton. Men vi har ju ett ordentligt titelrace i alla fall. Och det trodde man ju kanske inte på förhand att det skulle se ut så här.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I allra högsta grad fortfarande inblandade i det där titelracet är ju Arsenal, som gjorde processen kort verkligen med Crystal Palace på Sellers Park, där missnöje mot både den sportsliga ledningen i toppen, men även den sportsliga ledningen på planen, vädrades från läktaren. Roy Hodgson sa, han var väl rätt diplomatisk efter matchen, han kunde väl inte vara mycket annat efter den förutmjukelsen det ändå är att förlora med 5-0 på hemmaplan.
Nej, så var det ju definitivt. Nu råkade jag lansera Roy Hodgson som ny svensk
förbundskapten. Jag tänkte precis fråga det, Frida.
Jag vet inte hur det gick till. Men, men det var väl lite grann åsynen av Hodgson de här senaste veckorna. Det är någonting som inte stämmer för honom personligen heller, för att han har varit rätt så grinig de här senaste veckorna. Han har ändå kommit med en del uttalanden som har varit, som har indikerat att det finns en viss frustration. Jag vet att han kallade supportarna för bortskämda vid ett tillfälle. Det var väl efter förlusten mot Bournemouth, och det fick han ju be om ursäkt för exempelvis. Så att han har väldigt mycket press på sig. Sen handlar ju inte allting om Hodgson. Det är inte så att faktum att Crystal Palace står och stampar en hel del, det beror ju inte, allting ligger inte på Hodgson och det han har gjort. Men i just den här matchen så fick han ju saker, han fattade ett par felbeslut. Han valde ju att mönstra en fembackslinje, och jag tror kanske att han gjorde det baserat på mötet med Man City, där ju Crystal Palace fick med sig en poäng, och så tänkte han väl kanske att det är möjligt att den formen funkar även här. Men problemet var ju att Arsenal, som startade rätt så trögt, så fort de började få ordning på de här passningarna och började slå dem in bakom backlinjen och utnyttja de här hålen då som blir av en fembackslinje bakom wingbacksen, då fanns det ingen återvändo för Palace. Jag tycker att Chris Richards som spelade som höger mittback för dagen. Jag tycker inte att han håller måttet alls. Och då är det ju också han som misslyckas med sin markering egentligen på båda målen, tror jag. Där i första halvleken, som ju kom sig av att Palace då släpper in mål på två fasta situationer. Gabriel som sliter sig loss. Och så har man på något sätt redan förlorat matchen i halvtid. Så att, nej, jag känner med Hodgson, även om, ja, allting ligger inte på honom. Det har ju såklart med ledningen att göra, vilken riktning ledningen vill ta den här klubben i. Och supporterna kan ju inte riktigt se vad det är för typ av riktning det just nu. Utan Palace verkar vara nöjda med att vara en mittenklubb. Men det finns ju någonting farligt i det också. Man kan inte bli för stillastående, för då, ja, då kommer man ju ingenstans alls.
Alltså, det var väldigt tacksamt för Arsenal i sett i läget de var inför den här matchen att Palace valde den approachen egentligen. För att, alltså, det var ändå ett Arsenal som hade en hel del att bevisa, som behövde få ett bra resultat i den här matchen. Och om Palace då kanske hade valt en lite mer framåtlutad approach i det här och liksom bara gått på det, kört för fullt första minuten och sätta lite press på dem, då hade det kunnat bli en helt annan matchbild. Nu får de istället, ja, en walk in the park för Arsenals del, och de kan i lugn och ro liksom bara avverka den här matchen på ett sätt som jag tror de behövde verkligen för självförtroendet och inför fortsättningen. Så att det, nej, tveksam approach från Palace. Sen huruvida jag tror att Hodgson skulle överväga att ta ett förbundskaptens jobb, det är en helt annan sak. Det känns väl som att han hade ju gått i pension och sen bara kände, nej, men jag vill köra en vända till med Palace.
Men jag tänker lite på den här klausulen som Mellberg fick levererad till sig, det här med att, ja, om du inte vinner Nations League-gruppen så får du sparken, eller vad det nu var. Jag tänker ändå att Hodgson, ett korttidskontrakt, hade han inte varit lite sugen på det ändå?
Han har ju redan tränat ett skandinaviskt landslag som är långt ifrån mästerskap förut. Så att,
han är ju, det är ju lite en Joe Biden-situation i det här att Hodgson, ja, han är rätt så gammal. Men sen samtidigt, med tanke på de namnen som finns på förbundets lista just nu, jag hade inte tackat nej till Hodgson.
Nej, jag hade faktiskt inte heller det. Jag tar också Roy Hodgson före i stort sett alla på den där listan, om jag ska vara ärlig. Han har ju det som jag tycker är underskattat, för han beskrivs ju också som en mysgubbe liksom, Roy Hodgson. Han har någon sån här sur cockney-hårdhet i sig. Han är lite bricktop från Snatch. Alltså han det finns någonting så här sammanbitet, hotfullt över honom som jag kan tycka. Det finns ett våld där bakom de snälla ögonen som jag gillar. Det finns någonting med
Alltså från förbundets sida så kan jag förstå varför det skulle vara aktuellt i dagsläget på korttidskontrakt. Jag tänker väl mer att Hodgson själv slappna av, vila,
ja, men det går inte. Dina hobbies. Vill inte ha honom hemma.
Nej, det går. Nej, precis, hans fru vill inte ha honom hemma. Nej, han är ju alldeles för, han kommer ju inte kunna, han kommer ju dö med ett par fotbollsskor på sig liksom. Det går ju inte annat. Det här är det enda han gör. Det här är ju hans
liksom. Bevisligen när han kom tillbaka och ville ta Palace ännu en vända.
Men fotbollen är ju hans syre. Utan fotbollen tror jag då tror jag han dör ganska omgående. Om det inte finns någon fotboll för honom att ta tag i. Nej, för fan, in med honom och skäll på folk och ställ upp någonting. Någon konstig fembackslinje och så får vi in alla.
Ja, för där behöver verkligen svenska landslaget just en fembackslinje.
Har inte ens fembackar. Nej,
var Potter där bara för att han ville kolla på lite boll på lördagen, eller tror du finns någon tanke med att han var där, Frida?
Nej, jag tror, om jag inte minns helt fel, så var han även på Southamptons match för några veckor sedan. Ja. Så att han gillar att titta på fotboll. Ja. Och det verkar, alltså när jag frågade några kollegor som har god insyn i Palace, så sa de att nej, jag tror inte att det finns någon chans. Eller Potter kommer ju välja ett projekt som, där det finns en framtidstro på något sätt. Och det gör det ju inte riktigt i Palace, för att de vågar ju sällan riskera någonting. Alltså de tar inga risker. Och då kommer man ju varken framåt eller bakåt. Sen ska man inte ta så många risker som Everton gjorde, för då vet vi hur det slutar. Men Palace är väl, ja, supporterna känner väl att man har hamnat lite i stiltje helt enkelt. Så att vi får väl se hur det går för Hodgson här, men Steve Cooper är ju ett annat namn som har kopplat samman med Palace under en lång tid.
Ja, Graham Potter som jag har köpt ett hus i Sverige. Men det blir man inte förbundskapten av.
Nej, men credit till Arsenal också, för jag menar de klev ju in med ganska mycket press på sig i den här matchen, och det här med att det är ingen som gör mål, och här gör de ändå 5 mål, så att mycket mer än så kan man ju faktiskt inte begära av dem, även om det var ingen sprakande tillställning på något vis och Palace var ju inte speciellt bra, men nej, all credit till dem och Martinelli där som hoppar in och gör 2 snabba mål där på slutet.
Verkligen. Otroligt, det var där som Martinelli skulle få igång målskyttet, att bänka honom och sen byta in honom med 20 minuter kvar.
Så kan det vara. Det var ju också så här.
Absolut,
det är en perfekt matchbild för just Martinelli. Där det fanns ytor. Palace behövde kliva framåt. Hade inte den mest spikraka backlinjen. Det finns ju inget som passar Martinelli bättre än att bara springa in och rulla in den i bort stolpen. Däremot så har ju bollarna inte rullat mellan stolparna senaste tiden, så att det kan ju vara en nyckel för Arsenal.
Man måste ju få honom i avslutslägen också. Jag tycker att ofta när han har spelat, han har ju hamnat i att liksom vara mer inblandad i liksom uppbyggnadsfasen ute på vänsterkanten. Han måste ju komma in mer till lägen där han får faktiskt komma till skott.
Jag kan tycka att han passar lite, nu kommer ju verkligen en amatöranalys här, men jag kan tycka att han passar lite dåligt för just Artetas fotboll. Som ju är väldigt mycket liksom possession, det är väldigt mycket kväva motståndet, trycka ner dem på egen plan. Det är ju spel på ganska små ytor, mer ett ödegårdsspel, Bukayo Saka-spel, där Martinelli behöver större ytor att operera på. Han vill komma en mot en i hög fart mot en ytterback, och det blir ganska lite det i Artetas fotboll.
Sätter de en Liverpool från 3 och se vad som händer.
Ja, men alltså precis, lite mer omställningar, lite rappare spel från mittfältet där Arteta ju premierar kontroll, ju. Han är ju verkligen kontroll, Guardiola-skolan liksom. Så jag vet inte, på något sätt så tycker jag kanske inte att Martinellis egenskaper alltid kommer till sin rätt i Artetas fotboll, även om han är en jätteduktig fotbollsspelare och att Artetas fotboll också är väldigt, väldigt effektiv, så kanske de inte alltid möts helt och hållet. Enkelt för Arsenal i alla fall, de hänger med. Det här var väl en av säsongens allra enklaste segrar, får man säga.
Kanske en av de viktigaste också, sett till just som du var inne på Frida med, att just hur pressade de var inför den här matchen ändå. Man glömmer lätt bort det efter 5-0.
Och att det där att det är just 2 stycken hörnor mot Crystal Palace, Gabriel. Nu blev det väl ett självmål det andra där. Hatar sådana självmål. Det är klart att det ska vara Gabriels mål liksom. Men det får ju inte Crystal Palace släppa in den typen av mål. Det blir lite gåvor på något sätt. Men
helt irrelevant sak också som jag gillar i den här matchen var ju tajmingen på dubbelbytet från Arteta när han bytte ut Gabriel i försvaret och Gabriel Jesus samtidigt. Vilket innebar att det stod ut Gabriel Jesus. Det tyckte jag var väldigt roligt. Totalt irrelevant för sammanhanget, men ändå.
Var det då också Gabriel Martinelli kom in?
Ja, det kanske var i samband med det, ja.
Nej, det var väl Kimmel och Enketti.
Ja, det var det, precis. Ja, just det. Martinelli kom in tidigare väl, till och med. Ja, det var ändå väldigt rolig timing i alla fall på just att få det i grafik. Så.
Nej,
så kul kan man ha.
Ja, det var väldigt ensidig match såklart. Inte riktigt lika ensidigt var det i Sheffield mellan Blades och West Ham. Kaosigt på slutet framförallt. Ett skadskjutet, trubbigt West Ham får man säga. Där Danny Ings tog för sig i anfallet.
Och Cornet gjorde mål.
Och Cornet gjorde mål. Ja, det trodde inte Moyes att han någonsin skulle se igen. Han har inte haft något förtroende direkt. Men nu har han inte haft något val. Det finns inte så mycket anfallskraft kvar där. Med Antonio skadad och Kudos iväg på afrikanska mästerskapen. Bowen var ju visserligen tillbaka här och spelade väl hela matchen. Men jag tyckte Danny Ings var den som verkligen tog för sig och visar att det finns nog en framtid i det här laget för Danny Ings.
Ja, och det behöver ju verkligen Moyes, precis som du är inne på där, att saknar väldigt många spelare. särskilt spelare som kan bidra med den här lilla kvaliteten som man behöver framåt. Men jag tror nästan att i den här matchen och anledningen till att de tappar poäng i slutändan, det har nog snarare att göra med att de saknade spelare som kunde, ja men, lugna ner spelet, kontrollera matchen. Jag tänker på en sån som Edson Alvarez som är skadad. Jag menar, Suchek och Ward-Prowse, de är bra mittfältare, men de är inte lika naturliga i den här defensiva rollen som då Alvarez är. Så att han var saknad. Och ja, vad ska man säga om slutet egentligen? Det...
Ja, alltså jag tycker det är bedrövligt, om jag ska vara riktigt ärlig. Först...
Var det bedrövligt? Börja...
Ja, det är mycket som är bedrövligt med det. Ska vi börja med Rian Brewsters inhopp? När han nu fick chansen,
men den tacklingen är ju kriminell. Alltså vad är det han gör?
Ja, det är ett solklart rött kort. Det är sträckt ben, dobbar rätt in i
flygandes. Jag tror vet du, Pontus Kåmark i sändningen, så han kommer i 200 kilometer. Jag vet inte om det stämmer riktigt, men det var ju så det kändes i alla fall.
Ja, det är en karriär som verkligen inte, det blev någonting av Rian Brewster. Jag vet inte,
alltså den försäljningen som Liverpool gjorde. Ja. All heder till dem, med tanke på hur han har sett ut de här senaste åren. Ja. Synd om Sheffield United, de la väl en rekordsumma för honom, ja, till och med.
20 miljoner pund.
Där och då syks att vi och skrattar åt Dominic Solanke-försäljningen. Sen blir det annat.
Mm. Nej, men det är ju så. Han var ju otroligt hypad från han var liksom 16-17 år gammal. Jag har ju återvänt så många gånger till det här U17-VM-et när 00-generationen slog igenom med Phil Foden och Jadon Sancho, och då Rian Brewster var den största stjärnan av dem allihop och vann skytteligan och såg så självklar ut rätt in i Liverpools A-trupp och gjorde massa mål under försäsong och ja, men det skulle ju liksom vara det ena och det andra, och så men bra också på utlåningar. Han var väl i Swansea eller något sånt där utlånad och gjorde en hel del mål i Championship som typ 18-19-åring, och då kliver Sheffield in med en stor investering, och sen dess har det liksom inte blivit någonting. Och det har varit ett rött kort på det här inhoppet när han äntligen skulle få chansen att göra någonting. Och sen så hände ju då det att Sofall, för det blir ju gult kort först på Brewster, vilket är obegripligt i sig. Sofall blir vansinnig, vilket man kan förstå, för han såg ju vad som hände. Att för helvete, det här är ju det solklaraste röda kortet. Han får gult kort för sin protest, tycker jag.
Efter valgranskningen får han gult kort för sin protest.
Ja, för sin väldigt rimliga protest mot det första domslutet. Det gula kortet gör sen att han i nästa situation då drar på sig ett gult till och sen också blir utvisad.
Dock ett solklart gult.
Ja, det var ju
jag vet inte vad han gör.
Det får han ju ta på sig själv, att sådär kan man ju inte försvara när man sitter på ett gult kort. Men hur som helst, och i det är samma situation, va? Visst är det Ben Johnson som först tappar bollen, som gör att Ben Johnson, som det buades en del när han byttes in, han tappar bollen på mittplan. Det får i sin tur Sofall utvisad, som också då leder fram till den här situationen där Olly McBurnie hoppar upp och armbågar Areola i ansiktet och får en straff med sig, vilket också är helt jävla obegripligt hur han kan få straff där. Han armbågar Areola i nyllet och sen så filmar han i luften. Det är sån här hockeyfilmning där de står upp och så
ja, men alltså, grejen med den situationen är att det blir ju så konstigt. Man tänker på att i början av säsongen, absolut, man ska inte jämföra situationer så här, men ibland får man göra det. När Onana liksom bara golvar en Wolves-spelare tidigt i den här säsongen och kommer undan med det. Här, jag tycker absolut inte att det är någon straff för
Nej, om något är det frispark för Areola, för att han får en solklar
jag tycker det är en ren 50-50 situation. Jag skulle inte vilja gå så långt som att det är Olly McBurnie som sänker Areola i det här läget. Det tycker jag kanske inte.
Det gör han ju. Alltså, det är en straight up armbåge i ansiktet på Areola.
Frida, you be the judge.
Nej, men alltså jag håller med, jag tycker inte heller att det är straff. Jag tycker att 50-50-situationen är väl snarare då Ahmed Hodzic versus Bowen som sen på något sätt avslutar matchen. Där kan jag tycka att blåser han straff, fine. Nu blåser han inte straff. Jag kan vara fine med det också. Men nej, jag håller med, jag tycker inte heller att det var straff för McBurnie.
Och sen också att Areola går ut och skadad och Fabianski kommer in, och då känner man att nu kommer ju han rädda den här straffen, men det gjorde han inte.
Nej. Och McBurney som då han tog den ju själv. Han fick gå iväg en stund, han sa väl det efter matchen, han fick gå iväg och sänka pulsen lite före han slog straffen.
Han fick ju också några minuter på sig att sänka pulsen där, med tanke på att det var liksom skadeuppehåll och de skulle byta målvakt och allt möjligt, och det var ändå starkt av honom att gå in och sätta den efter den långa väntetiden, tycker jag. Måste ju hylla Ben Brereton också, inte för att han brände ett friläge, men för att han ändå gör mål i sin första match här för efter flytten från Villarreal. Det där är en spelare som är värd att följa framöver här i Sheffield United. Jag tror han kan ju vara en injektion för dem.
Ja, han gjorde ju ändå Wilder gjorde ju ändå en del förändringar. Vi fick se en ny frontlinje helt enkelt, som ju fungerade rätt så bra. Jag tycker ju McAtee är, han är faktiskt riktigt bra. Alltså nästan så att man kan säga honom i en annan klubb. Alltså fortfarande på Premier League-nivå. Oavsett vad som händer med Sheffield United, om de åker ur. Och sen så som du säger där med Brereton Diaz, att han också visar framfötterna direkt. Jag tror att det var hans första klubblagsmål sedan maj månad. Alltså förra året.
Han gjorde inte ett enda i Spanien. Och det förvånar mig, för jag tyckte att det där kändes som en kanonvärvning för Villarreal. Men sen har ju Villarreal varit katastrofala också den här säsongen. Så att, men det var hans första Premier League-mål. Det tänker man inte att det var heller.
Nej, men som sagt, han borde gjort det till.
Ja, men det är ringrostighet.
Ja,
han kommer komma igång. Det där är, en riktigt fin spelare.
Ja, de är på väg mot hörnflaggan där i avslutet.
Ringrostighet.
Ja. 2-2 blev det i alla fall. David Moyes, han försökte och inte så här, ja, vi får inte säga någonting längre. Han kokade inombords efter den avsluten.
Och han körde ju en rant först och menade på att han har inget förtroende för domarna längre och så vidare. Och sen så avslutar han med att säga, men jag kommer inte säga någonting om det.
Nej,
okej, du har precis sagt. Men jag antar att han hade kunnat gå loss ännu hårdare än så.
Ja, nej, han var inte glad, det kan man ju verkligen förstå.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Brentford Forest 3-2. Ivan Toney tillbaka på planen, tillbaka med bindeln och tillbaka i målprotokollet. Fin frispark, men bollen får inte gå runt muren på det där sättet. Det är ju det är underkänt till Forest mur och kanske till målvaktens uppställning av den.
Ja, men sen får väl inte Toney flytta bollen
heller, va? Han tjuvade också bollen lite åt sidan där, det gör han ju. Men det ska finnas, man måste ta höjd för det i när man ställer upp muren. Det får inte gå runt så. Det får inte vara så små.
Nej, sen vet vi ju alla att Matt Turner är ju en av de sämsta målvakterna i ligan. Om man får vara så krass. Fläcken är väl inte mycket bättre i och för sig. Båda de två har ju kanske inte riktigt presterat på den nivån som deras klubbar hade velat att de skulle göra. Men det sagt, så det har ju blivit en riktig diskussion kring det här med att Toney flyttar bollen, Nottingham Forest skickar ett brev till PGMOL och kräver svar på varför det blev så här. Ja. VAR kan ju tydligen inte blanda sig i sådana situationer, och det är väl inte så förvånande egentligen, men jag är förvånad över att ingen Forest-spelare ser att detta sker. För att man kan ju ändå, i och med att domarna använder sin sån här spray, så kan man ju ändå se märkena kring där bollen ska ligga. Och sen så flyttar Toney bollen. Jag vet inte, tycker det är konstigt att ingen reagerar på det. Domaren har ju vänt ryggen till, det är ju då Toney gör det, vilket ju visar att, ja. Men han tog chansen där på något sätt.
Men jag tycker också, han flyttade bollen, vadå, 3 decimeter. It's been known to happen. Alltså det är inte så Jag är inte jätteupprörd över det här. Jag tycker att muren dock är väldigt dålig.
Då måste man ju börja pinpointa exakta punkter för vart förseelser har begåtts och så vidare. Det där
jo, men domaren har ju gjort en
bedömning.
Ja, han har gjort ett märke med sin med sitt raklöder. Visst var det det som Messi en gång sopade upp och la på, eller var det Zlatan till och med? Men fan, det är någon utav dem som gör det. Han drar upp det med handen för att det är som ett raklöder, och när det precis var sprayat så drar han upp det och sen så skickar han ner en halv meter från sidan. Han har själv flyttat på
ja, det är
punkten.
Så Tony skulle ha gjort istället för att bara flytta bollen.
Han skulle bara
han skulle
flytta hela lödret. Jag vet inte, jag har svårt att bli jätteupprörd. Det är klart att så får man inte göra, att det, bollen ska ligga där den ligger. Jag tycker inte han flyttar den jättemycket.
Flytta löddret är ju mycket mer medvetet fusk.
Ja, men det är också roligare.
Absolut. Ja. Det är ändå liksom intressant drag tycker jag, just att kasta in Tony här direkt med kaptenens bindel på arm i första matchen. Det säger ju en del om hur mycket Brentford har liksom väntat på honom.
Nu tittar jag på det igen. Han flyttar faktiskt lödret också.
Han flyttar lödret?
Ja, absolut. Ah, okay. Han flyttar lödret också.
Ja, det är medvetet då.
Så att... det köper jag. Annars är ju Neil Mopé matchens behållning här, när han avgör med klassmål.
Ja, det hamnar ju helt i skymundan. Hans avslut bara för att Tony gör mål. Jag tyckte lite synd om Mopé, för att han förtjänar verkligen att hyllas för det där.
Du har tyckt synd om Mopé på så många olika sätt de senaste åren. Du har ett blödande hjärta för Neil Mopé.
Ja, det har lite grann kanske, men... Han är ju en riktig bråksak, och jag kan väl erkänna att det är lite kul med sådana karaktärer. Men absolut. Om vi nu har beklagat oss över att han inte kan avsluta de här senaste 2 åren, så får man väl säga att det där avslutet var, det var hög klass på det.
Och otroligt viktigt för Brentford att få med sig 3 poäng här. Det var som att det var tvunget att hända här och nu efter bedrövlig form de har haft under hela vintern. Ivan Toney tillbaks, hemmaplan. Det behövde vända nu verkligen, annars hade det ju känts som ett nedflyttningslag nästan. Nu känner man inte riktigt så igen. Nu kan man komma till träningen den här veckan med lite annan studs i steget. Oerhört viktigt.
Otroligt för Thomas viktigt Frank. 3 poängar man ser på tabelläget där nere också, och det är väl en del som återgår till just att det är kris i Palace. Ja, nu att man förlorar mot Arsenal är väl en sak, men just att det är ju de som snarare ser ut att vara ganska indragna i det. Sen får vi se vad Nottingham Forest och Everton ska få för straff. För det kommer ju avgöra mycket där nere också.
Ja, det pratade
vi om.
Det
är ju det som är grejen med Sheffield United också, det här med att de fick med sig 1 poäng. Visst, de har bara 10 poäng totalt, men skulle det vara så att både Forest och Everton åker på ytterligare poängavdrag, ja, men då kan ju till och med Sheffield United ha chans att klara sig kvar. Ja,
för Burnley,
vilket är sjukt att tänka sig. Men, ja.
För Burnley har ju bara 12 poäng. Och då är de plötsligt kanske 4 lag där nere inom som krigar om det. Och då är det plötsligt Luton som är som har fördelen ovanför dem då. Så kanske till och med 5 lag inblandade med fördel Luton plötsligt. Och det hade man ju inte sett framför sig före säsongen direkt.
Nej.
Det är betungt för Forest såklart också, som ju var med här. Gör en bra match liksom, men får med sig 0 poäng. Och, ja, det går trögt för Forest just nu.
Alltså, finns det någon indikation på hur mycket poäng man kan vänta sig att de här kommer få? Alltså liksom vad, i och med att Everton fick ju 10 första vändan.
Nej, det har inte funnits någon indikation. Jag förutsätter ju att Forest drabbas av något liknande som Everton gjorde första vändan. Så alltså kring 10 poäng i så fall.
Men då åker de ju rakt ner på jumboplatsen mer eller mindre. Eller ja, målskillnad före Sheffield United om de skulle få 10.
Ja, sen vet jag inte om det kan vara så att Evertons fall räknas som, ja, vad säger man? Att det räknas som allvarligare än vad Forest är. Jag har ingen aning hur de värderar.
Det är väldigt liksom, det är ju inget kul överhuvudtaget, oavsett om man tycker om att de blir straffade för att de har brutit med det ekonomiska regelverket, så är det ju liksom smolk i bägaren för hela säsongen på något sätt, att vi sitter här och spekulerar i hur många poängs avdrag lag kan få, så kommer det direkt avgöra en bottenstrid.
Det är också väldigt svårt att få någon slags översikt över, eftersom klubbarna skickar ju in sina budgetar i tron om, eller så här har vi räknat och så som vi har räknat så är siffrorna på rätt sida. Mm. Och sen så räknas det om utav den här kommittén, utav deras revisorer. Och så här, nej, vi bedömer den här siffran som någonting annat. Vi bedömer den här siffran.
Den här värvningen och den här spelaren gjordes ju i det här bokslutet.
Ja, men den här utgiften, det kan ju varit liksom en utgift. Ja. Men det här är en träningskostnad, eller det här är bygget av stadion, eller det här är administrationsavgifter. Alltså en agentavgift kanske räknas på ett annat. Alltså man har olika sätt att räkna på det, va? Och det är inte helt solklart hur man ska räkna för att det ska bli rätt. Det enda sättet är att ha en ganska tydlig marginal. Och det här är väl också någonting som klubbarna har ifrågasatt och som de tycker är svårt, helt enkelt. Det är svårt för dem att veta vad som är godkänt. Sen kan man ju verkligen ifrågasätta Evertons sätt att försöka flytta över alla förluster på covid, när de reglerna ändå var ganska tydliga och det gällde alla klubbar.
Och Forest som värvade 44 spelare sen de gick upp från Championship. Ja. Liksom.
Och för Forest del blir det också speciellt, därför att då räknas ju Championship-säsong in i de här tre åren som då bedöms. Ja, men det är hur man har budgeterat, plus att de sålde då Brennan Johnson strax efter att det här är budget. Ja, men så att vi rigger på rätt sida. Det var bara att den här försäljningen drar ut lite på tiden. Titta här, så mycket rätt sida vi ligger på våra siffror nu. Kan vi bara liksom få lite dispens för de här veckorna vi låg fel? Ja, hur resonerar man till det? Kan man då förhandla om det här?
Så att... Sen har de visste ju om under lång tid att de låg farligt nära gränsen. Och anledningen till att de väntade med Brennan Johnsons försäljning, det var ju just för att de ville få mer pengar för honom. Så att, jag vet inte, jag kan inte riktigt tycka synd om dem på det sättet heller. De man tycker synd om är ju supportarna, såklart. Det är ju de som får lida allra mest ju.
Nej, visst är det så. Och vi kan väl ta det som segway då och kliva rätt in på en liten frågelåda. Vi har fått mycket frågor, tackar vi för. Bland annat en från Rasim Reis som vill att vi ska diskutera det här avslöjandet från häromdagen, var det i lördags. Som Russell Scott, journalisten, avslöjade att Manchester City hade haft ett möte med idrottsminister Stuart Andrew i maj för att diskutera då det som man då kallar Football Governance White Paper, där bland annat de här regelverken finns med. Varför Manchester City har ett privat möte med idrottsministern rörande de här frågorna, när man själva är anklagade för att ha brutit mot massor av de här reglerna. Det kan man verkligen ifrågasätta. Sen när journalister försöker då begära ut mötesprotokoll, försöker begära ut deltagarlister och korrespondens, så får man ingenting med hänvisningen till att det då skulle sakna allmän intresse, vilket ju man som journalist tappar lite hakan av att de kan göra så. Det kan väl faktiskt vi som journalister avgöra i sådana fall. Vad har du sett om det här, Frida? Hur är diskussionen om det här avslöjandet?
Ja, nej, alltså vi har ju inte så mycket information just
nej, eftersom
för
inte
att
lämnar
vi
ut
inte får ta del av dokumenten. Ja. Men det sägs ju att, eller det verkar ju som att idrottsministern, att han nekar till att de skulle ha diskuterat de här 115 övertrampen då som Man City anklagas för. Men jag tror ju inte en sekund på någon politiker i det här landet. Det är så himla mycket som har sagts, särskilt kring fotboll, och sen så kommer det fram andra uppgifter som säger motsatsen. Men det är ju också ytterligare ett bevis för att fotbollen är så enormt stor i England. Det är en enorm apparat för många olika sektorer egentligen. Och Man City är ju en av de största just nu. Så att jag är inte förvånad på det sättet att de eventuellt har en dialog då med politiker.
Om Sheffield Uniteds vd hade hört av sig till idrottsministern, tror han hade fått ett möte för att diskutera de här frågorna då?
Otroligt teoretisk fråga.
Tveksamt va?
Jag vet inte faktiskt. Alltså,
det var kanske inte överhuvudtaget av allmän intresse. Det är ingen som har frågat efter de papperna.
Ja, nej, vi får se vad som kommer fram av det här. Det är också, finns ju dock en presskår i England som är ganska bra på att gräva fram saker. Och den här typen utav saker har en tendens att ändå hamna i offentlighetens ljus med tiden. Vi hoppas väl att det ska klargöras vad det egentligen var för möten de hade där.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Fredrik Ottosson, bland andra, flera som hört av sig såklart om Omar Berada till Manchester United. Han vill att vi ska gå igenom allt. Och det är klart att det här är ju det första steget då från Ineos att sätta sin prägel på den sportsliga ledningen i Manchester United, och det känns som på förhand som en väldigt spännande tillsättning.
De har plockat ett riktigt guldkorn här, så som man förstår det, och Man City var ju ledsna över att tappa honom, men förstår ju också att det är svårt för Berada att tacka nej när man får ett sånt här erbjudande. Och alltså det intrycket man får av Ratcliffe, det är ju att det här är inte den första fotbollsklubben som han äger. Han har gjort en del misstag i sina tidigare klubbar. Har bland annat en schweizisk klubb och sen så Nice då. Och jag tror väl på något sätt att han vill se till att få allting på plats den här gången från början i Man United. Och detta är då ett steg på vägen. Så att det verkar vara en väldigt bra rekrytering från Man Uniteds sida. Och det är säkert en sån person som kan influera rätt så mycket nu i det här nya projektet som det blir.
Ja, alltså City har ju lyckats med allt som United vill lyckas med eller inte har lyckats med egentligen. Så att på det sättet att plocka då en nyckelpjäs i Citys organisation på det sättet är väl ett jättebra drag för Uniteds del, kan man väl tänka sig.
Det som blir viktigt för honom, det är ju att då Ratcliffe kan föra maktkampen åt honom i Manchester Uniteds styrelse och toppskikt, för att vi vet att det är ett svårt ställe att arbeta på. Det finns många viljor, det finns också en Glazer-familj som fortfarande är huvudägare, som har sina allierade i den sportsliga ledningen, som har en viss inställning till hur saker och ting ska skötas och vad som ska prioriteras. Att han får det arbetsutrymmet som han kommer behöva, för det är ett stort arbete han har framför sig att bygga om det här, att bygga det här till någonting framgångsrik på lång sikt.
Ger vi det ett eller två år, hur lång tid innan det kommer en sån här intervju med Berada där han berättar om hans chock han fick när han klev in på liksom Uniteds anläggning för första gången och inser hur saker funkar där och hur den här klubben är ute och kan stå fortfarande?
Ja, men det är det man är orolig för. Alltså, vi har ju hört vad Ralf Rangnick liksom. Alltså man kan tycka vad man vill om Ralf Rangnicks sejour i Manchester United, men han vet ju hur fotboll fungerar. Alltså han har varit i en del klubbar, han har varit rätt framgångsrik, han är både taktiskt och organisatoriskt väldigt, väldigt rutinerad. Och det han hade att säga om Manchester United efteråt, eller även under tiden han var där, var ju att det behövs total utrensning av allting. Liksom. Det här funkar inte.
Jag bara hör de kalla kårarna borta i London och Frida här nu när du, ja, när du hyllar Ralf Rangnick.
Jag är ju ingen Rangnick-fan. Det har jag ju aldrig varit.
Nej, absolut. Men det behöver man inte vara, men han vet i alla fall vad han pratar om.
Ja, och sen så när Ratcliffe eller Ineos, när de klev in i Nice, så gjorde de ju egentligen misstaget inledningsvis att de lät alla stanna. Alltså alla medarbetare som arbetade där då fick vara kvar trots att Nice inte hade gått så bra, och istället så pumpade man in en massa pengar och tänkte säga att ja, men det här kommer att lösa sig. Och så insåg man till slut att nej, det här kommer inte lösa sig. Vi behöver verkligen göra en ordentlig genomlysning av hela ledningen. Och efter att de gjorde det, det var ju då Nis började komma på fötterna igen. Så att det är det jag menar med att jag tror att Ratcliffe har lärt sig av sina misstag, att han fattar att vi måste få alla de här bitarna på plats innan vi kan börja pumpa in pengar i klubben och värva spelare och allt vad det är. Så att jag tror att det är smart på det sättet rent strategiskt.
Mm. Ja. Nu blir det tufft, hörni. Navy Zebra vill att vi ska ge en säsongens elva så här långt på uppstuds. Tack!
Åh, herregud.
Vi ska ta en 4-3-3. Det är väl det de flesta spelar, även om jag tycker att alla elvor ska delas ut i 4-4-2. Men det blir nästan svårt att göra med tanke på att ingen spelar 4-4-2.
Börja med Vicario i mål, va?
Ja.
Ja. Ja, men vadå? Vem skulle gå före Vicario hittills, säsongen själva?
Jag kan ju tycka att Alisson är i alla fall, det är en av de två för mig.
Vilka var den andra du sa?
Alisson.
Ja, men det står mellan de två. Ja. Jag tycker att Vicario nästan har varit snäppet bättre.
Mm. Vicario då vill jag ha en vänsterback.
Går han upp på Udogi faktiskt?
Ja, det var precis där jag började tänka, men nu börjar det liksom se ut som att vi ska ställa upp Tottenhams 11 hösten 2023.
Det kommer inte.
Nej, men jag tror inte vi kommer göra det, så att jag säger Udogi.
Ja, i och för sig, de många har ju knappt haft en vänsterback tillgänglig förutom.
Ja, nej, precis. Så att, nej, man vill gärna stoppa in Guardiol där, även om han har spelat mycket vänsterback i Manchester City. Så Udogi, absolut.
Emerson, en liksom shout från liksom hipster shout höll jag på att säga i West Ham.
Nej,
kanske inte.
Vi vill ha två mittbackar.
William Saliba.
Varför börjar vi från vänster till höger?
Nej, jag vet inte varför du gjorde det. Jag vet.
Jag är allergisk mot att börja från vänster
ja,
till höger.
Ja, det är klart det skulle vara från höger.
Saliba till höger.
Saliba till höger.
I som mittback då, ja.
Som mittback. Men igen, jag tycker att Van Dijk har varit väldigt, väldigt bra den här säsongen. Jag tror att om du hade frågat tränarna vem de helst hade haft bredvid Saliba till exempel, så tror jag alla hade valt Van Dijk.
Saliba, Van Dijk är helt rimligt, tycker jag.
Högerback?
Alexander Arnold.
Ja, jag började tänka på Pedro Porro, det var ju där, men såklart att Trent, sett till hur han ändå har spelat upp sig den här säsongen, hör hemma där, tycker jag.
Och då kör vi en 4-3-3 då. Ska vi ta en defensiv mittfältare och två offensiva framför då? En 6 och två åter.
Declan Rice
på sexan. Två åter då.
Bernardo Silva ska in, beroende på var man vill spela honom.
Ja,
det är nästa. Ja,
håller med.
Bernardo Silva,
Rodri.
Ja, men då får ju Declan spela 8 och Rodri spela 6 då.
Ja, det funkar.
Det funkar.
Vi kör på det.
Och sen en fronttrio då, till höger först. Mohamed Salah.
Ja.
Har ändå varit väldigt, väldigt bra. Haaland centralt. Trots skadorna så leder han i skytteligan väl.
Alltså, ja, det var valt mellan honom och Ollie Watkins.
Ja, jag tänkte Watkins också.
För jag tycker inte Haaland, han har inte spelat så mycket.
Alexander Isak har varit rätt bra i stötvis dessutom.
Håland leder ändå skytteligan.
Tycker han kan nämnas.
Han gör det.
Han gör ju det liksom.
Sjukt vilka krav man ställer.
Men
på
alltså, har vi någon vänsterytter vi känner att vi måste ha med? För annars så, alltså, om FIFA kan ställa upp sin världselva i en 3-3-4, så kan vi sätta en forward som vänsterytter, eller?
Det är klart vi kan sätta en forward som vänsterytter.
Ja, så då kanske vi kan få med både Watkins och Håland.
Jo, men vi glömmer vi inte bort någon.
Finns det någon annan vänster?
Klart vi glömmer bort någon. Bukayo Saka tycker jag väl egentligen har varit extremt hög nivå under hösten spelmässigt, sen har man gjort lite för lite poäng kanske då.
Ja.
Jag vet att jag lyfter honom som hösten spelare i alla fall, så att
det är ju, då skulle han ju peta Mohamed Salah, som jag inte tycker att han gör.
Inte på att han har tappat i form ganska rejält.
Ska man inte trycka in Son också?
Son till vänster. Ja. Son, alltså det är ju tråkigt. Det är ju de gamla vanliga, men det är ju Son, Haaland, Salah i front trio.
Nästan man tar bort en back och kör 3-3-4 vi också.
3-3-4. Son, Haaland, Salah hade man dock inte tackat nej till. Det är en hyfsad frontlinje.
Son, Haaland, Salah, ja. Den hade varit svårhanterad.
Ja, det är sant.
Faktiskt. Ja, men där hade ni det. En säsongens elva på uppstuds. Ja. Det är vad det är med uppstudselvor. Det finns ju många andra spelare såklart också.
Det gick förvånansvärt smidigt ändå.
Ja, faktiskt.
Ta de lagen som har varit bäst, ja, men det är Liverpool, City och Arsenal, och sen så tar vi deras största spelare. Vi har fått en fråga från Daniel Forsström. Brightons nytillskott på vänsterbacken. Lite uppsnack om honom.
Mm. Det var väldigt roligt att Brighton var så självmedvetna över vilken FM-värvning det här är. Att de presenterade honom med att de värvade honom på FM. Barco då från Argentina. Jättelovande.
Han är ju mer än en ytterback. Han kan ju spela lite vad som helst, vad det verkar. Väldigt flexibel. Så att det är ju en sån spelare som passar Brighton.
Alltså det känns ju som en, teoretiskt sett nu, om man går lite för långt i tankarna, att det är ju en rak framtida ersättare till Estupiñán. Eller ja, till Mittoma.
För att Estupiñán ska skeppas för en miljard.
Ja, eller till Mittoma. Eftersom att Barco kan spela vänsterytter också. Ja. Det är ju någon av de två som han skulle kunna ta platsen för på sikt.
Om han håller.
Ja, Barco är jättespännande om man ska om man ska tro FM bland annat.
De är ju ofattbara också, Brighton, på att verkligen, alltså dels det här att de identifierar de här guldkornen som de vill ha, men också att de lyckas plocka dem, för att Boca vill ju inte släppa honom. Och var ju missnöjda med att han inte skrev på en kontraktsförläggning och allt vad det är. De är snabba. De ligger verkligen i framkant på det sättet, Brighton.
Och det här är ju inte någon liksom okänd juvel som ingen annan toppklubb känner till. Alla vet ju vem Barco är. Alla toppklubbar har scouter. De har full koll på vem det där är. Så det är inte som att de har hittat någon helt okänd för allihopa och värvat in honom rakt in. Så att det gör det ännu mer imponerande att Brighton ändå kan vinna en sån dragkamp som jag ändå förmodar att det har varit bakom kulisserna på ett eller annat sätt.
Ja, precis. Och jag antar att det är för att de har bra rykte också. De Cherbi kan säkert också bidra, just att han är där och har ett väldigt gott rykte. Nej, det är imponerande av Brighton.
Är det smartare väg om Barco verkligen vill spela för Chelsea? Är det en smartare väg att skriva på för Brighton här än att skriva på för Chelsea?
Faktiskt, ja. Större chans till speltid, bra utbildning och så skeppas man vidare. Perfekt. Ja,
precis. Anders Bom skriver: vet att Frida gjorde ett reportage om Forest Green, då en klubb på väg uppåt, nu på väg ner i National League. Vad har hänt med klubben? Förstörde Big Dunk?
Big Dunk är väl inte den som ska, det är väl en annan bufflig forward som ändå ska ha liksom creden här.
Alltså jag ska tala klarspråk nu. Ja. Jag tycker jättemycket om Dale Vince. Han är ju speciell onekligen, och det är inte alla som gillar honom här i England, för att han är väldigt frispråkig och han är ju en miljökämpe och det går inte hem hos alla. Jag tycker faktiskt att han har gått lite fel här det senaste året, och nu pekar jag ut honom för att han är trots allt högsta hönset. Jag tycker att de har gått lite för mycket på stora namn och inte riktigt haft någon plan sådär. Och nej, det har inte gått så bra. Ian Birchnell gjorde väl vad han kunde och sen så lämnade han plockade in Duncan Ferguson, som inte ens vet vad en vegetarisk hamburgare är. Och sen så Troy Deeney då som Troy Deeney är ju som han är. Alla vet att han är en speciell karaktär. Och när han står och totalsågar sitt lag efter efter en förlust, ytterligare en förlust, och kasta spelare under bussen. Och han var ju spelande tränare från början, vilket bara det är lite märkligt. Jag såg inte det komma riktigt. Och sen stod det ju klart då rätt så snabbt att han kanske inte riktigt är redo för den här huvudtränarpositionen. Och fick sparken. Men han dök faktiskt upp på för att Football Writers Association hade en hyllningskväll för Emma Hayes igår, och då dök han faktiskt upp där, Troy Deeney, vilket var lite oväntat. Jag trodde att han skulle hålla sig borta från journalister efter de här senaste incidenterna, men nej, där stod han, redo att kasta sig in i nästa jobb.
Ja. Det var ju en sågning utan dess like, den där som han slängde ut. Det var ju någon stackars spelare där som blev singled out, så att säga, i den, och det var väl det är ju intressanta val de har gjort, alltså. Det får man säga. Vem blir nästa tränare för Forest Green då? Jonathan Walters, sa jag på.
Alltså ja. De hade ju faktiskt, det glömmer man ju lätt, men det var ju Rob Edwards som var där för ett par år sedan. Och det var han som gjorde dem så bra. Och sen så blev det ju lite infekterat där, eftersom att ja, Forsgren Rovers menade på att han gick bakom ryggen på dem när han skrev på för Watford, var det ju faktiskt från början. Men det är väl en sån typ av tränare de måste hitta, alltså någon som är up and coming och som faktiskt är kompetent, för det är Rob Edwards verkligen. Jag tycker att han är en mycket bra tränare.
Det var väl där de tänkte med Birchnell då, antar jag, liksom, att de ville ha, de har sett vad Potter gjorde, ta en engelsman som har varit i Östersund, nu kör vi, vart det inte riktigt så, och sen så bara spårar du från det.
Thomas Nygren undrar, får vi se Curtis Jones i nästa landslagstrupp, Frida? Det är en tuff position. Det är en tuff position just. Det är gott om duktiga och liksom centrala mittfältare i landslaget.
Jag lanserade min föredragna mittfältsuppställning för Niva för någon vecka sedan när vi spelade in de här Premier League-programmen. Och då tyckte Niva att ja, men det låter ju bra, men kommer Gareth Southgate verkligen gå för det? Och då menar jag på att jag vill se Declan Rice, Jude Bellingham och Trent Alexander-Arnold ihop på mittfältet. Så det är det mittfältet som jag sitter och hoppas på. Men huruvida det skulle finnas plats för Curtis Jones i den här truppen, jag vet inte riktigt. Jag har inte sett så mycket snack om det i alla fall. Men det är ju mycket möjligt att han får chansen. Jag menar, Southgate brukar ju ändå vara rätt så bra på att i alla fall testa en del spelare. Vi får väl se vad som alltså, händer.
Det är också det här att det brukar också vara, har man varit framgångsrik i U21-landslaget så brukar det ge en lättare väg in i A-landslaget, och Curtis Jones var ju bästa spelaren i somras U21-EM för England. Han var ju stjärnan där.
Alltså, om vi leker med tanken att det där mittfältet blir verklighet, för det hade ju varit jättehäftigt om det blir det som Frida lanserar precis här, så ska du ju ha tre backups då i en trupp, säger vi. I och med Trent och räknas som mittfältare, antar jag, i det här sammanhanget. Och Maddison är ju såklar. Cole Palmer borde vara såklar.
Jag tror han tar ut Jordan Henderson. Jag tror verkligen det.
Ja, och så har du Calvin Phillips som en joker i det också, som jag har levererat varje gång han är i landslaget, fast han inte fått så mycket speltid. Att han skulle peta både Calvin Phillips och Jordan Henderson är svårt att se.
Nej, det är ju på bekostnad av Jordan Henderson framförallt. Alltså,
det var rimligt att peta Jordan Henderson till bekostnad för Curtis Jones.
Curtis Jones är inte helt olik Jordan Henderson i spelstilen. Alltså, han är mer en kontrollerande, väldigt, väldigt skicklig på att skydda
högre offensiv uppsida, skulle jag säga.
Framförallt en bättre offensiv, men också nu för tiden en skickligare bollcirkulatör. Alltså, han är ju väldigt, väldigt duktig på att försvara bollen, låsa fast, vinna bollen högt och låsa fast den och fördela den till spelare som tar sig in i rätt.
Det är typ Gallagher före.
Ja, det är väl det som är.
Jag tror också.
Det är en otroligt svår...
Honom glömde vi helt bort. Men...
Ward-Prowse tror jag inte. Det är ju speciellt. Då är det ju för att man vill ha in hans högerfot i en speciell situation. Då är det för att ändra en matchbild. Ja, att man
då behöver, har det ju för sig också.
Man behöver jaga... Ja, Trents högerfot är också helt okej.
Nej, jag bara slänger upp namn på mitt fält där man kan tänka.
Mycket möjligt att vi har glömt bort någon.
Vi har absolut glömt bort någon. Det är helt övertygad om att vi
gjort. Ja, just det. Ja. Så har man ju, man har ju Ricky Lewis också, som ju, visst han... Ja,
han går nog inte
man sätter
för...
honom som ytterback, men han spelar ju rätt så mycket mittfältare i landslaget också. Så att det beror på vad man sätter för stämpel på honom, antar jag.
Då tror jag ändå Curtis är... något steg för Rico Lewis än så länge.
Ja, jag tror inte Gallagher, tror jag. Heller att han spelade in sig riktigt under förra samlingen. Det finns att välja bland. Men jag, jag har mina förhoppningar där kring mittfältet. Att det blir ett roligt mittfält.
Ja, precis. Det värsta som kan hända är ju att Gareth Southgate går all Gareth Southgate över det. Den här fantastiska uppsättningen fotbollsspelare som finns där. I rädslan för att mittbackarna inte ska räcka till. Och det kan man väl till viss del förstå. Men vad fan, det är ju bara att tuta och köra offensivt med de här spelarna.
Alltså Rice, Bellingham, Trent är ju ett mittfält man vill se.
Det finns rätt mycket kvalitet där. Alltså.
Det finns kompletterande kvalitet. Men i alla fall se det tillsammans. Bara se hur det skulle se ut.
Ja. Ja, och glöm inte bort det, att det var inte så länge sedan som Southgate faktiskt, jag menar 2018 då under VM, mönstrade han ju faktiskt en rätt så offensivt viktad mittfältstrio där med Dele Alli, Lingard. Jag menar, han är inte helt främmande för att faktiskt göra det. Man tänker Southgate som väldigt pragmatisk, men han kan vara rolig också.
Jag tänker nästan en 4-2-3-1 där till exempel då Rice och Trent skulle kunna vara en double pivot med båda två som kan växla, eller Rice kanske framförallt då som mer tvåvägs. Och Trent kanske falla ner mellan mittbackarna och som en spelfördelare. Och sen från trio kanske med Maddison, Kane och Saka. Eller Grealish, beroende på vilken. För att Maddison behöver ju inte spela på mittfältet. Han kan ju också spela till vänster i anfallet.
Med Bellingham som tia då.
Med Bellingham som tia.
Det är ju intressant med Bellingham är att han nu senare tid, han har ju gjort lite mindre mål på sista tiden. Och det har ju ganska mycket att göra med att han har varit fruktansvärt mycket bättre i spelet. Mm. För att nu har man ju valt att ha honom längre bak i banan.
Ja. Han är rätt mycket bra. Mer involverad han är rätt bra på det också.
Ja, han är otroligt mycket mer involverad i saker och ting nu. För att han inte dyker upp lika ofta på rätt plats vid rätt tidpunkt i straffområdet. Mm. Sen var han i och för sig en decimeter från att sätta en cykelspark i helgen. Men ja.
Han är en så kallad duktig fotbollsspelare.
Nej, det är helt makalös spelare alltså.
En sista fråga innan vi stänger för idag. Sudden undrar, Ansh, är han en Marcelo Bielsa fast med bättre spelarmaterial? Ett sätt att spela och ha svårt att variera det efter behov, matchutveckling, motståndare. Gjort det bra med Spurs, men behövs det en tränare med större coachingverktygslåda för att Spurs ska kunna utmana om titeln?
Alltså, Ange är ju en vinnare. Det är det som man lätt liksom glömmer bort. Alltså, även om det är på en lägre nivå så att säga, i Celtic och i Japan och så vidare, så är han ju en vinnare. Han vinner ju titlar. Och det tror jag inte ska förglömmas, just att han har nog de verktygen för att verkligen liksom ta ett lag hela vägen om han har rätt material för det. Jag tycker han har bevisat att han kan sätta ett spel och liksom få ett lag att fungera väl på den här nivån också, i det han har gjort i Spurs hittills. Sen såklart att det är väldigt tidigt fortfarande, men jag tror inte att det är att han inte är redo för en titelstrid på så vis, utan det tror jag absolut att han har den inställningen, att han vet vad som krävs.
Ja, sen tror jag nog att, alltså, att Tottenham kan upplevas som, särskilt deras offensiv kan upplevas som väldigt kaotisk, men även om det är kaotiskt så finns det ju ändå en struktur. Det är bara det att de är så himla flexibla och så duktiga på att byta positioner, och man såg det i mötet med Man United också, när man har spelare som exempelvis Skip och Höjbjerg och Bentancur för den delen, som var strålande i den matchen. Men just det här att de hela tiden tar löpningar för att öppna upp ytor för andra spelare, och det är som ett rinnande vatten eller en levande organism snarare, Tottenham. Så att jag tycker inte man ska underskatta Postecoglou utifrån det. Och sen så när de har sina rätt där försvarsspelare på plats, eller när de får spela sin ordinarie backlinje, då ser de ju betydligt tryggare ut rent defensivt.
Ja, där har ni det. Det var Sportbladets Premier League-podd för den här veckan. Nu blir det mer cupspel, va? FA-cupen nästa
helg. Ja, Man City Tottenham, va?
Ja, Man City Tottenham, och dessutom så ska vi spela retur i ligacupsemifinalerna. Se ifall Chelsea kan vända mot Middlesbrough, ifall Fulham kan göra någonting mot Liverpool då i veckan som kommer.
Vet inte om det är rätt målgrupp, men värt att nämna att det är lite sydeuropeiska cuper i veckan också. Supercup Italien ikväll, final där, och sen så är det ju Copa del Rey kvartsfinaler i veckan också. Ser Hernandez i varrummet igen, det kan bli någonting i Atletico Madrid Sevilla, bara en sån sak.
Var följer man det?
Det gör man på Sportbladet.
Ja, just det. Hörrni, tusen tack för att ni har lyssnat den här måndagen. Vi hörs nästa vecka igen.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.